Nu är jag vid Tyresö slott där bröderna Erik och Göran Magnusson ska prata om en del roliga saker runt omkring slottet. Det har just slutat regna och himlen är blå igen. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Det är den 26 april 2018 och vi är på vandring i Tyresö slottspark med Erik och Göran Magnusson som ska berätta om konstnärskolonin på Tyresö. Göran inleder.
En viktig del i Tyresös historia, det var ju industrihistorien. Men en annan bit i det hela, det är ju konstnärskolonin som var omkring 1900. Också oerhört viktigt och saluföra för Tyresö. Och nu kan Erik berätta lite om vad husen, de kalla konstnärerna, bodde här. Vi ser nästan alla hus.
Vi står nu alldeles där bron går över till Notholmen.
Ja, det här är en bra plats för att titta på konstnärer, höll jag på att säga. Men det var ju en konstnärskoloni och det berodde ju på Helena Nyblom. Som ju professors hustru från Uppsala, danska till börden och författarinna också och mycket mera va, i det här. Men hon skulle ju hyra sommarnöje och i skärgården, det var ju populärt då på omkring 1890 va, 80-talet hade ju blivit populärt. Man skulle ut här va, så att säga, åka. Men när hon varit hos någon fiskare där och studerat vad man kunde hyra för något så luktade ju fisk så förbannat så att hon var kvickt omvänd att kanske det där var inte höjden av lycka att bo hos någon fiskare där som höll på då hon drog upp fisk hela tiden. Utan då blev hon utav en väninna de åkte ut till Tyresö här för att väninnan hade bott här under 1880-talet. Och det var Lotten Dahlgren, om någon som känner. Hör alltså till den klanen från Värmland och förlustspelet Värmlänningarna och alltihop det här. Var Ransäter och bakgrunden där.
Ack Värmland du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rikes länder.
Hon var ju en aktiv kvinna och i den här tidningen Idun med mera. Och det var hon som då lockade hit Helena. De hyrde då i slottsflygen där restaurangen är. Där hyrde man sommarnöje. Och i bottenvåningen under där i restaurangen då så beskriver hon ju hur det var ett jädra skrammel om morgnarna och så. För där hade man mjölkhanteringen då när man skulle, man kylde mjölken och så där nere i källaren. Va. Och det var ju en ganska påver källare va. När vi gjorde jobben här på 90-talet så sprängde det ut massor. Man gick in med såna här små maskiner och plocka ut sten och sköt. Det gällde ju att ladda ordentligt där också. Men i alla fall det var då som man fick fram för det här kök och alltihopa så att det ligger bakom. Där fick de hyra och det var då 1890. Då så har hon mycket väl beskrivit det här och det är ju det som är så intressant med det och hen har lämnat mycket skrift efter sig och beskrivningar om vandring i naturen här i Tyresö och alltihop. När man bara skrivit ner på Rävnäset hur de fantastiska orkidéängarna och alltihop som fanns där. Då finns det bara stora granar. Och när kommunen ville avverka dem så började folk att skrika på att de bara högg ner skogen. Ja, en del är inte kloka brukar jag säga. Det sa jag det. Men hon lockade då hit prins Eugen, för prins Eugen hade studerat i Uppsala och då bott hos familjen, så att säga, inakkorderade vad man vill kalla det, var oen med dem. Och hon och prinsen hade blivit goda vänner. Och då lockade hon hit att honom ut för att se det här också. Han blev mycket förtjust i Tyresö. Det blev så att sen kom han att hyra då prinsvillan där och ta över det. Och där så höll han sitt hov, och han var ju då en person ännu inte fyllda 30 år, va? Och hårt hållen utav kungen Oscar den andre, som menade att han skulle ägna sig åt representation och officersyrke och så vidare här. Så att det, och han kände kanske inte så jävla mycket för det. Men han hade ju då börjat måla och inspirerades ju då av andra i släkten Bernadotte, som ju var konstnärligt lagda bland de här prinsessorna och så Eugenie och så. Men det blev att han kom ut till Tyresö, han förälskade sig i Tyresö, och han kom ju att under 16 somrar tillbringa dem med Tyresö här i prinsvillan. Och härifrån är hans bästa produktion när är gjorda här på Tyresö. Det är då han blommar upp, han kommer fri ifrån hovet, han kommer fri ifrån Oscar den andre och de andra som håller på och regerar och lägger sig i, va? Och han kan utvecklas i det sammanhanget med de här goda vännerna som han hade. Och här etablerade sig då också Richard Berg så småningom, Viggo Johansen, den danske målaren, Oscar Björk och några till, ja, Theodor Lundberg också, som ju var god vän med prinsen, bildhuggaren. Och han var gift med dottern, Helenas dotter. Va? Så att de kom att måla en hel del här. Det finns oerhört mycket tavlor målade härifrån Möljeparken. Och prinsvillan ligger ju där borta. Ni ser Åliden där, huset mitt i, som vi pratade om där uppe, lite längre upp är ju prinsvillan, som ju idag är vandrarhem och den delen. Och det som du sa precis, på högsta kullen bakom stod den här minnesstenen som Carl Fredrik Schäffer en gång hade låtit tugga och så på 1770-talet. Och ställt upp över Tyresös ägare. Markisen tog den därifrån och ställde upp den framför slottet, där ni kan läsa vad som står där. Och han högg en pendang till den där han själv då kunde också finnas med, så att säga, och tillhöra det här gänget som stod där för evighet. Och han tyckte väl, han väl frågat prins Eugene någon gång hur han tyckte om det där då, men Eugene hade väl svarat att det var tomt på kullen. Ja, så att det var väl kanske inte så där. Och jag brukar säga det i en del sammanhang när jag pratar om det här, just att då kunde ju Lagergren sitta med sina gäster här uppe på slottet och supera och så vidare. Prins Eugene sitter i prinsvillan med sina, de här konstnärer och andra, och har festen och så vidare, va. Så att det var ett sällskapsliv av det här också. Och då var det också att bo någonstans. Och då har vi panoramat bakom mig här. Ni ser det röda huset.
Vi står alltså på bron till Notholmen.
Det är gamla Klockargården i Tyresö. Det var där klockaren bodde och hade sin utkomst också, för det var lite jordbruk till. Det höll ju till på den tiden. Så att det var tjänstebostaden. Den är ombyggd och uppsnyggad idag. Det är en stor tomt på 10 000 kvadratmeter till den fortfarande. Så att det är rätta kärnhuset i det här på det sättet. Därför att den rycktes loss, och därmed skolläraren hamnade på annat, man byggde skolan och så. Och då kunde man hyra ut den där. Där bodde akademisekreteraren, det törs man inte tala om idag. I dagens läge. Carl David av Wirséns, som bodde där också på somrarna då på 1880-talet. Och samtidigt bodde då Lotten Dahlgren här uppe på slottet och hyrde nog. Alltså det var samma gäng, va. Men jag har funderat att det finns några mer, va. Vid sen ska man fundera om det inte är så att hela hans inspiration till den svenska sommarsalmen, som är den populäraste, är härifrån Tyresö. De hade väl sitt på 1880-talet, då ägde jag Hörstadius fortfarande här. Sen när markisen kommer och köper det så blir det en annan era på det hela. Men markisen tycker ju om att få leva ihop med klart kungligheter och kändisar. Och det var ju hans fiskevatten så att säga. Va? Så att det blev det av det. Och då för att härbärgera de här sen, för han tog ju själv hand om slottet då, så kom det att byggas uppe på den kullen, ser ni där uppe skymta, ett grönt hus med svart tak vid en datter, och det var, hette Klippan, och den byggdes senare på 30-talet om utav den yngre markisen, äldste sonen där, som då byggde den där villan ihop, men under de här väggarna så döljer sig också den gamla Klippan. Och den kom sen Helena Nyblom och hennes familj att bo i några somrar så att säga. Den ligger fantastiskt fint, har en fantastisk utsikt. Nu är det igenväxt va, men ni kan tänka er hur det egentligen har varit. Rakt ner så finns det ett båthus där. Och man skymtar en stor villa innanför. Och där låg Viken, hette det stället. Och det byggde också markisen, och där bodde Theodor Lundberg och hans fru Ellen då i, och hade sin ateljé där. Och sen hade de då Klockargården, och där bodde flera av dem i olika omgångar. Så att man utnyttjade, men där var det Richard Berg som ju var chef för Nationalmuseum och sånt, och stor konstnär också. Han hade det, heter Sommarnöje. Lite längre bort, men det ser vi inte, så ligger Brethegen som det hette. Nu har det kallats Nytorp, men nu var det bara en vanlig vägadress och ingen vet dess historia. Knappast de som äger det heller. Men det hörde också till. Där vi gjorde Viggo Johansen under ett antal år. Och Viggo Johansen var ju dansk konstprofessor i Köpenhamn och kom att tillbringa en hel del somrar här också. Och nära vän då med prins Eugen också. Och de brukade då på kvällarna hålla till i Klockargården. Och där har Viggo Johansen gjort en svit av akvareller utav när de sitter där i och festar, och de spelar piano. Viggo Johansen var tydligen mycket god pianist. Och sen så gick de då vägen emellan de här lilla gamla Breviksvägen då, ut med sjön. Nu är den ju söndersprängd och liksom en stor autostrada nästan. Då var det en mycket romantisk väg där man kunde gå. Och några som tyckte om varandra och så där, så var det också en fin promenadväg för sådana ändamål. Det var också i det här sammanhanget. Så här bodde det på den tiden, och så prinsvillan där. Så det var konstnärskolonins tillhåll. Och de höll på, fanns här i ungefär 30 år i olika kvarteringar och kopplingar så att säga i det. Men de har målade väldigt mycket i det här sammanhanget så att säga. Och de har här målningar uppifrån det här berget ovanför Klockargården, var också en plats de stod. Och där de så att säga höll på med sitt måleriarbete. Och det här gick vi igenom då när vi gjorde den här boken om konstnärskolonin på Tyresö. Så att Det finns, men det finns mycket mer tavlor än vad man egentligen tror som är målade här och motiv. Och det har varit ute lite till försäljningar också på de här. Här florerar de emellan och de här fattiga konstnärerna, de hade ju alltid möjligheten då att få äta sig mätta hos prins Eugen. Han hade ju ute hovstallets hästar och ekipage och sådana här saker så att han skulle kunna leva något sådär drägligt. De gick och badade, det finns bilder på sånt nere i Erstaviken där vid Talludden. Tallen står kvar fortfarande, vilken dag kommun kommer dit såga ner det vet jag inte. Men den finns på fina målningar och dylikt i det här sammanhanget också. Så att det här är en koloni egentligen av samma kaliber som den här danska Skagen-kolonin. Va? Och både Viggo Johansson och Oskar Björk ingick ju i Skagen-kolonin tidigare och kom hit sen och var med här. Va? Så att det finns en massa historier och Göran och jag har haft nöjet att få jobba ihop med Valdemar Sudde och experterna på det här och göra utställningar och böcker och det, så vidare. Och de har vi en mycket god kontakt med fortfarande. Det ligger en villa som man sa, det här viken rakt in va. Det såg ju inte ut som det är idag. Utan det var ju en lite mindre hus så att säga. Lite mer i stil med det du bor i där. Och okay. Du vet, ja det är ju den här markisstilen. Markisstilen, spetsiga taket och sånt va. Ja, byggdes så. Det var väl markisinnan som ritade dem där. Och det där byggdes utav teatermannen här och Per-Olof Brander heter han. Och han var ju den stora svenska teatermannen här på 20, 30, 40, 50-tal va. Och här drog ju teatrar och filmer och allt möjligt. Och han köpte den där viken tomten och då hade han någon tokig piga som tände eld på huset där sägs det. Men jag vet inte det sanningen. Och då byggde han den här stora villan som står där idag och han har en son som bor i den fortfarande. Hans ateljé kallade han för studio. Ja, så är så skillnaderna va. Och det ligger så på samma ställe liksom som det låg i gamla huset, viken det där i det sammanhanget. Och det där huset är riktat utav Blom och Wallman. Toppenarkitekterna på 30-talet och Hermelin, trädgårdsarkitekten, gjorde ritningarna på trädgården som tyvärr är förfallen idag. Men det var toppkvalitet och intressant att vi hade nästan som var med i den där svängen. Va? Till detta kan ju nämnas att bortom här så bodde ju också Estrid Eriksson i Svensk Tenn. I alla år sitt sommarnöje, 12 ekarna. Ett fantastiskt fint ställe där också. Nu är de väl i kanten nästan och ska bygga och jävlas där. Men huset är ju ritat utav Frank där. Så att det är inrätt också i den stilen samma. Så att det är en fin pärla också. Jag brukar säga det att det låter bara gå en del år så är det mer intressant än vad slottet är. Så att det sån där konststörrymne, det vet man aldrig vart av vägen. Men det är lite om konstkolonin va.
Ursäkta, vilket arkiv som var det som Estrid Eriksson?
Här, det ligger lite mera där åt här. Men det ligger i anslutning där nere vid tegelbruket. Alldeles ovanför tegelbruket där. Och villan ligger högt, eller huset där, och väldigt med en fantastisk utsikt. Och jag träffade aldrig Estrid Eriksson, men jag träffade hennes make, kapten Eriksson, på svenska armékalinjen. Han brukar vara där, för jag sålde nämligen gödsel till honom. Och var därför hon hade fina blommor som hon har skrivit om. Och då brukade han, kaptenen där, gå och påta i trädgårdslanderna där lite och sånt där. Va? Och han var ju van vid lite elegantare ställen också på de här Amerikalinjens båtar. Så att det är rätt roligt egentligen i det sammanhanget. Men när man stod på hennes terrass på Tolvekarna och tittade utåt här, fanns ingen bebyggelse som syntes. Utan man hade i princip ungefär som ett stort norrländskt landskap framför sig. Och så det var verkligen välvalt och välplacerat utav henne. Så att, det är roligt och det är liksom lite historia som ligger med här i området.
Det där lilla huset då, vad användes det till?
Fiskaro.
Ja.
Till ödeslottet också.
Jo, det har ju så fort.
Ja, det är frånsålt det där. Ja. Men det var väl meningen att det skulle fiskaren som bodde här bo där. Ja, för här fanns ju ingen bro, men sen byggdes ju en bro av Göran kan det bättre. Men 1923 så kom den här bron till, va. Och fiskaren hade tjänat en hel del kosing under första världskriget och så här när det inte fanns mat, men det fanns fisk, va. Så att då hade han hade till och med bil och körde in Ford, fisken med.
En Ford A.
Ja, ja, det var det nog.
Säg så, ja.
Mm. Ja, jo då, så att det finns mycket sån historia i det här sammanhanget, va. Och just den här linjen runt och så, de har målat här ur parken och en hel del.
Man kan poängtera med det där fiskerodora att när markisen byggde sitt hus där uppe, eller renoverade det och byggde om det gamla klippan, så bodde han i fiskero ett tag. Så att då bodde han inte så ståndsmässigt. Sen Klippan kallades också för Helleberga utav Helena Nyblom.
Ja.
Så när hon skriver så skriver hon Helleberga alltid. Så att, läser ni hennes brev någon gång så är det samma kok.
Mm. Det finns en fantastisk korrespondens som hon har haft och med Eugens brev finns på Valdemarsudde. Hennes brev finns på Tilska galleriet och
Uppsala
är hennes och det är Richard Berg som är på Tilska galleriet. Så är det. Och de här har anteckningar efter det här. Lagergren skriver samtidigt sina dagböcker, exakt vad det står. Och Eugens och alltihop finns här. I de sista av dessa dagar har vi fått fram här genom en dam som kom upp.
Det får bli en annan historia, Erik.
Ja, men hennes morfar har skrivit dagbok samtidigt från Nytorps gård här nere. Där finns det vad han sysslade med, va. Så ja, du kan nästan rycka dem här på samma dag, på samma år och se vad de gjorde, de olika. Så att det är lite spännande i det här. Nej, nu ska jag vara tyst nu.
Tack. Vi får tacka Erik och Antoni.
Vi tackar även dig.
Och vi får tacka. Ja. Och så tackar vi er som har stått här och frusit.
Ja, det måste jag säga.
Ja.
Det är bästa dagen, eller hur? Ja. Det är inte så många.
Du har hört Erik och Göran Magnusson berätta om konstnärskolonin på Tyresö. Gunnel Agren Lundgren, Radio Tyresö 91,4.